En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Churchill är då mer närvarande vid de här ledningscentralerna. Och han liksom frågar så här, okej, hur många plan har ni nu i luften? Då berättar de det för honom. Vi har nu satt upp, låt säga, 300 plan i luften. Okej, finns det några reserver? Frågar Churchill. Och svaret blir, nej, finns inga reserver. Och då kan man ju tro så här, ja, de hade inte fler plan. Men så var det ju inte. Utan de satte ju in så många plan som de visste att det här förluster tål vi. Sätter vi in 300 kommer vi ha de här förlusterna ungefär. Och vi kommer att åsamka tyskarna tillräckligt mycket förluster.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Ja, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Och idag ska vi prata om slaget om Storbritannien. Och det finns ett par intressanta frågor här. Och en, det kanske viktigaste, är väl om det här var stunden då Hitlers krigslycka vände. Vad skulle du säga om det, Martin?
Ja, det är en sån här kontrafaktisk fråga. Men jag skulle faktiskt vilja säga att det här är väldigt, väldigt avgörande för andra världskriget fortsatta förlopp. Mm. Då kan man väl säga så här först, att slaget om Storbritannien, det är ju det här luftfälttåget skulle vi nästan kunna säga, som äger rum över Engelska kanalen in över framförallt södra Storbritannien, Brittiska öarna, från mitten av juli och fram till slutet av oktober. Och vi kan ju diskutera sen lite egentligen med de här datumen, men det är ju den tidsperioden, och det är ju faktiskt ganska exakt då 80 år sedan nu i sommar som det här utkämpas. Hade Storbritannien slagits ur kriget eller tvingats till en separat fred här, så det är ju självklart att det hade fått konsekvenser för fortsättningen av kriget på många sätt. Det är klart att Ryssland, Sovjetunionen, ska man säga för att vara korrekt, var ju fortfarande en formidabel motståndare och Hitlers egentligen huvudsakliga ideologiska fiende i Europa. Men det är ju tveksamt om USA hade kommit med. Och britternas också hela potential, ekonomiska potential. Och sen så småningom förmågan ju att verkligen bidra till krigsinsatsen mot Tyskland. Mm. Trots att man inte liksom egentligen hade en jättestor landarmé att sätta in då. Så självklart svaret är ja, detta var oerhört avgörande för andra världskriget. Men den där frågan om när slaget om Storbritannien slutar, den tycker jag är lite intressant, därför att man säger att liksom officiellt så slutar ju de här mest intensiva då bombningarna av de brittiska öarna i slutet av oktober, men egentligen är väl det lite fel att säga det.
Jo, jag tycker att det är en intressant invändning också, och det här är ju någonting som är ganska typiskt för hur vi ser på militärhistoria och civil historia också, att så fort, det som händer är ju inte att slaget tar slut egentligen, utan det som händer är ju att tyskarna byter strategi och börjar bomba civila. Och då inträder ju någonting som man i brittisk historisk forskning börjar kalla det blitz, eller blitzen. Och det såg man också beskrev det under sin tid. Men tyskarna till exempel har ju inte använt den typen av kronologisk invändning, eller begränsning, för de har sett det som en kampanj egentligen som pågår fram till maj 1941. Och det handlar ju, ja, precis. Vad är det som, varför slutar slaget i oktober? Ja, det gör det ju inte, utan det är bara det att det är ett helt annat sätt att bedriva krig. Då är det civilbefolkningen som lider mest.
Ja, då kan man ju säga att de här bombningarna av London som du säger, som ju brukar få beteckningen då Blitz, och det var ju liksom en anspelning egentligen lite på Hitlers då anfall på Polen och Frankrike, som nu utsattes britterna av detta. Britterna har ju alltid haft sån där humor, så nu blir vi utsatta för det här anfallet då. Kanske då med undertonen, titta hur det går inte så bra och sådär. Och det pågår ju stort sett under september, men sen som du säger så fortsätter ju det här. En slutpunkt skulle vi i och för sig kunna vara då 17 september, när man ställer in då den här landstigningsoperationen, som ju kallades då för Sea Lion, eller Sjölejon, Operation Sjölejon. Det var ju så att säga den tyska anfallet, landstigningen på Storbritannien. Och det var ju det som hela den här flyganfallet på Storbritannien det syftade till. Det var ju att göra det möjligt att landstiga på de brittiska öarna. Så där har man väl en slutpunkt. Men jag tänker till exempel på en sån här sak som de här enorma bombningarna av Coventry. En industristad i mitten av Storbritannien. Och jag har faktiskt ett personligt minne lite av det där. Min pappa, då, min avlidne far, han pratade mycket om det där med Coventry, kommer jag ihåg. Och katedralen i Coventry. Han hade en bild på väggen hemma just om, där det då fanns ett kors in i Coventry. Och det var förlåt oss, alltså liksom någon form av gemensam förlåt ställelse för att vi ställde till det här kriget och tyskar och britter. Det kommer jag ihåg, starkt minne för mig när jag var liten just det där. Och det sker ju i november så sent. Så att det är viktigt, tycker jag, som du säger. Jag tycker du har en väldigt viktig poäng här, att vi får aldrig glömma bort att det handlar inte bara om de här befälhavarna, militärerna som bestämmer, och det är direktiv hit och det är order dit, utan det finns ju liksom en civil verklighet då.
Ja, det kan jag ju säga, att bara den första månaden här när man sätter igång och börjar bomba London efter, alltså i början av oktober, mitten av september, då är ju alltså nästan 6 000 Londonbor som dör. Och sammanlagt på 3 månader så är det upp mot 13 000 Londonbor som dör av de här bombningarna. Och det kan man jämföra, nu har jag inte siffrorna på hur många brittiska piloter som dör under slaget om Storbritannien. Har du någon koll på det?
Ja, det är väl ett tusental som dör stupar. Man säger att ungefär 2500 brittiska piloter är mer, ungefär så.
Visst, så det stora offret är ju på den civila sidan egentligen, om man ska räkna människoliv, om man tycker att det är... Men ja, det beror ju på lite hur man ser det då. Winston Churchill sa ju det här legendariska citatet. Aldrig har så många människor haft så få människor att tacka.
För så mycket.
Visst är det så?
För så mycket.
Ja, för så mycket, precis.
Så visst är det så. Man räknar med att 2500 brittiska piloter deltar ju sammanlagt i... och det är ju egentligen väldigt få, det är ju den omsättning man har ungefär. Och man har ju i luften ungefär 600, ungefär, eller stridsdugliga för operativ tjänst, och 600 stridsflygplan samtidigt då på gång. Så att det är ganska, man förstår ju det här talets liksom innebörd, att det är ju verkligen få stycken individer, unga män, som ju faktiskt står för den här insatsen då. Så att hela det här slaget av Storbritannien har ju också haft ett enormt romantiskt, får man ju säga då, med viss rättan då, måste jag väl ändå säga, skimmer omkring sig naturligtvis. Men jag är lite tillbaka på de där civila offren. Visst räknar man med att ungefär 40 000 dör i Storbritannien sammanlagt?
Ja, men precis, som du räknar över hela, om du räknar över hela perioden då fram till 1944, eller när de avslutade, det har ju lite olika faser då, men ungefär 40 000, man vet inte exakt. Men det är ju ohyggliga mängder egentligen.
Det är det. Men samtidigt om man ställer det naturligtvis då mot det som man ju sedan åskamplat Tyskland, så är det ju en väldigt liten siffra. Det känns alltid, det kan du väl hålla med om Peter, så att det är obehagligt när man gör sådana här sifferexercis. Det är ju alltid individer.
Jo, jag vet. Men det säger ju, ja visst. Men det är helt olika typer av krigföring också. Man får den här typen av strategiska bombning som man utförde mot Hamburg, Berlin och Dresden. Den var ju massiv på ett helt annat sätt. Den var, jag menar, det är klart, nu pratar vi blitzen, jag menar, mellan 60 upp till 300 flygplan varje gång i 57 dagar i sträck egentligen, som kom varje natt. Man övergick till nattbombning, så det är klart att det var ju, jag menar, det var ju hemskt, va, på alla sätt, och många människor dog. Men det går inte att mäta sig ens med den strategiska bombningen man gör mot sen mot Hamburg och Dresden.
Nej, nej, och då ska vi vara klara. Mm.
Ja, men då är det ju 100 000 som dör i ett bräde.
Jo, jo. Liksom.
Det är ju helt, en helt, det är helt annan dimension.
Och den här siffran 40 000, det är ju för hela kriget, inte bara för de här månaderna, det är viktigt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ska vi säga någonting om varför det här egentligen kommer till? Alltså läget i Europa är ju det att Frankrike har fallit och idén är ju här nu att tvinga britterna till underkastelse. Och Hitler får inte den respons från britterna han vill ha. Och nästan som en liksom personifierar den här kampen, att det är liksom mellan Churchill och Hitler på något sätt det här nu då. Vilket det ju inte var naturligtvis. Men så kan man ju lätt liksom förenkla det i efterhand. Och då bestämmer man sig från tysk sida att man vill helt enkelt ta oss Storbritannien. Och det man inser är ju egentligen, och det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg här, att det är ju inte egentligen flygvapnet som är det målet, utan målet är egentligen ju slut den brittiska flottan. För den måste man ha bort om man helt enkelt ska kunna ta sig över Engelska kanalen. Mm. Och här är ju Hitler i mycket sämre läge, tyskarna, än vad Napoleon Bonaparte var ju vid samma tid. Punkt i sin tid, om vi går tillbaks då. När han står vid Engelska kanalen och är beredd att gå över till Storbritannien. För att Hitler hade faktiskt, när jag säger, Napoleon hade ju faktiskt en flotta att sätta in. Det har ju inte Hitler egentligen. Han kan inte uttaget mäta sig med den brittiska flottan. Utan då ger man egentligen flygvapnet då under Hermann Göring i uppgift att slå ut det brittiska flyget för att sedan kunna slå ut då den brittiska flottan, rensa kanalen. Och sen kunna då genomföra den här landstigningsoperationen. Då ska vi komma ihåg att när man väl hade kommit till land då, ska jag bara säga, så börjar ju också problemen. För då är man ju ganska utsatt då för brittiska motanfall. Men det var så att det fanns ju flera led i det här, ska vi komma ihåg. Då.
Mm. Kan man, i samband med att prata om det där också, kan man nämna också Admiral Räder, som också spelar en roll i det här, och ubåtskriget.
Just det.
Det är också ett annat typ av slag om Storbritannien som också pågick parallellt.
Och som inleds där, här ja, på allvar, och sen ju kommer att, så att säga, eskalera så småningom och bli väldigt betydelsefullt.
Ja, och där var ju också på sätt och vis ett misslyckande att man inte lyckades ta, men det de gör, det är väl att de siktar in sig på konvojerna egentligen istället. Men de dominerar ju under vattnet, tyskarna, kan man säga. Men inte på ytan. Ytkriget är de ju förlorade.
Ja, att man från allierad sen av sida av olika skäl som lär sig att hantera det här med konvojer, som du säger, med nya vapen, men framförallt underrättelseverksamheten och så vidare. Men här kan man ju tänka sig så här, att hade man velat vinna över Storbritannien så hade man inte behövt sätta igång den här flygoffensiven egentligen. Man hade ju kunnat tänka sig att man hade slagit mot hamnarna och stängt av, som du säger, med ubåtar och flyg, slagit ut hela tillförseln av resurser till Storbritannien. Men då kommer det en viktig aspekt in här som ju påverkar det här väldigt, väldigt mycket. Och det är ju helt enkelt tidsaspekten. Man menar från tysk sida att man har inte tid att vänta på detta. av olika skäl. Man har trupper som står, man vet att kriget kommer, man kommer inte klara på ett krig som pågår hur länge som helst, och man är helt enkelt otålig. Vi har naturligtvis höststormarna och så vidare och så vidare. Ja. Då sätter man igång.
Men är det inte...
Vad säger du, att det är klassiskt? Precis. Det är klassiskt.
Men är det inte, ja precis, men är det inte Schlieffenplanen all over again, tänker jag. Alltså det, man, de vill inte bedriva krig på två fronter. De vill ha det här överstökat på en gång.
Ja, och för att sen kunna naturligtvis ta hand om det som man egentligen är ute efter, och det är ju Sovjetunionen.
Precis,
men där, jag tycker att en annan viktig aspekt här också är att nu ser vi plötsligt en tysk krigsmaskin som börjar improvisera. Här finns inte liksom någon taktisk idé om hur man ska vinna. Vi har varit inne i tidigare avsnitt och pratat väldigt mycket om deras pansarkrigföring som ju var så genomtänkt hur man skulle göra. Här fanns inte alls någon sådan egentligen genomtänkt idé, utan här får egentligen Hermann Göring en omöjlig uppgift som han tar, för att han är ju stor på sig, medan hans underbefälhavare, bland annat Kesselring, som ju sen kommer bli befälhavare i Italien senare under kriget. Han är chef för en av de här flygflottorna nu, de som ska bekämpa Storbritannien. De inser att det här kommer ju aldrig gå. Någonstans känner de det. Mm. Och inledningsvis ser det ju ganska bra ut ändå. De har ett stort övertag. Några tusen stycken sådana här medium mellanbombare. Hankel 111, Dornier 17, Junker 88 och sen en hel del störtbombare. Junker 87, där har man stor övervikt. Sånt har ju britterna överhuvudtaget inte. Och sen har man ju ett stort antal jaktplan av god kvalitet. Messerschmitt 109. Och sen har man också den mindre lyckade, två motorer, då Messerschmitt 110. Som ju kommer att visa sig vara ganska katastrofal. Därför att den står inte upp mot de brittiska jaktflyg. Och en sak som är jätteviktig här, man har jättemycket piloter. Man har aldrig någon brist på piloter på tysk sida. Så det enda man kan tänka sig egentligen frågetecknet här ur tysk synvinkel, det är tidsaspekten vi har varit inne på. Att man egentligen inte har någon genomtänkt idé. Och sen att man faktiskt, om man hade haft underrättelser om det ordentligt, vet man att man helt enkelt producerar mindre flygplan per månad än vad britterna gör.
Får jag fråga en grej om Hermann Göring här nu då? Så, någonting som jag tycker... en klocka som ringer här nu. Jag kommer ihåg när vi pratade om pansarstrategierna under invasionen av Frankrike. Ja, att man har också ett system i nazityskarna här också, att man, de här underbefälhavarna egentligen konkurrerar med varandra. Och sen har man då en topposition, Hermann Göring, som egentligen helt och hållet beroende av Hitlers nyck. Och som bara måste hantera hans vansinniga idéer egentligen. Det här måste ju också ställa till det. För det intrycket man får när man läser om Luftwaffes strategi här är ju att man har egentligen tre olika personer som försöker bedriva tre olika typer av krig. Och hantera det här på lite olika sätt.
På olika nivåer. Ja, och så kan man då säga, och man kan då säga att det här är inbyggt lite i det tyska systemet med väldigt extrem toppstyrning. Och här har man ju då, så att säga, fördelen med en diktator, det är att han kan säga vad han gör som jag säger. Den andra är ju då att du kan få då sådana här konkurrenssituationer. Och där är ju Hermann Göring egentligen ger order då till ett par underbefälhavare, för det är framförallt två stycken luftflottor som sätts in här, egentligen tre då. Och de har bara att lyda, och det finns liksom en konkurrens här om att liksom genomföra det här på bästa sätt och visa sig att man är, att man är skicklig och kompetent. Så det har du alldeles rätt i. Och de som är chefer då på lite lägre nivå, det är de som ställs inför de här konkreta, man skulle kunna säga nu då, taktiska flygproblemen i luften. Och operativa problem när de ska anfalla nu då väldigt konkret. Och man inleder ju då med det så kallade kanalslaget, brukar man säga då, under mitten av juli fram till början av augusti, där man liksom anfaller då brittiska hamnar, försöker slå mot handelstonnage. Men man kommer ju inte åt den brittiska flottan. Och sen bestämmer man sig liksom för att nu måste vi ta krafttag, nu måste vi göra någonting ordentligt. Så nu måste vi börja anfalla flygindustrin, flygvapnets ledningscentraler, vi måste anfalla flygfälten. Och då börjar man ju sen med den som man kallade Operation Örnen. Och där kan man väl säga att man på något sätt tittar på tysk sida hem och gör en sorts medveten satsning nu på att slå på något sätt mot det brittiska flyget. Men ändå görs det ju väldigt sporadiskt och väldigt, väldigt splittrat. Man slår ju till exempel mot radarstationerna. Men det här gör man egentligen bara vid några få tillfällen systematiskt under slaget i Storbritannien.
Och framförallt handlar det väl här om att de har en helt felaktig utgångspunkt. De tänker sig att om man slår ut de här industrierna, de tror ju på allvar att Storbritannien inte har nog med flygplan och kommer inte att klara av den här långsiktigt krig i luften. Och de underskattar liksom den brittiska industrin och tänker då att om de bara slår ut några av de här fabrikerna så kommer de helt enkelt kapitulera bara på grund av någon slags flygplansbrist. Och det är ju egentligen, så var det ju inte. Man hade ju ganska hög kapacitet, upp mot nästan 500 plan i månaden. Och den blev ju aldrig riktigt hotad. Det är som du säger där, de sporadiska bombningarna lyckades ju inte. De lyckades slå ut någon fabrik, men kanske bara under ett par timmar. Och det här är ju någonting som är jätteintressant på de här luftkrigsdoktrinerna. Som misslyckades så fatalt under andra världskriget. Att det hjälpte liksom inte att bomba sönder kommunikationsleder och räls och industrier. För det gick så snabbt att sätta upp dem igen, alltså bygga igen någonting och sätta igång produktionen. Folk var så villiga att hjälpa till med detta också för, liksom underifrån. Så här var ju, det är ju ett största misslyckande på sätt och vis är ju det att man tänker sig att man ska rikta in sig på de här punkterna och sen så ändå, alltså själva premissen i sig var felaktig. Och det kan man, det är ju britterna ett misstag åt andra hållet också, att man överskattar Luftwaffes förmåga att hålla igång det här kriget. Man tänker sig att de har mer plan än vad de faktiskt har.
De kan man brist kan tillföra en sak till här, hörde på sätt till förvirringen då så att säga. Det var ju att rapporteringen också om varandras förluster var ju alltså överdriven. Och framförallt från tysk sida blev ju det här problemet. Man trodde ju att man hade skjutit ner fler plan än vad man hade gjort. Från brittisk sida var väl det här egentligen kanske ett mindre problem. Därför där var det ju så att där kämpar man ju på. Där gäller det bara att hålla ut. Och snarare att problemet för britterna var ju att kontrollera sina egna resurser. Och det är ju intressant det här, att problemet på brittisk sida, det är ju piloterna. Det är piloterna, att ha piloter som kan flyga de här planen som man ändå har. Men man ska väl säga det att om vi också följer kronologin lite här, att den här, vad ska vi säga, lite splittrade anfallen då med Operation Örn, att man försöker slå nu då kraftfullt mot det brittiska flyget. Det övergår då sen från den 24 augusti till den 6 september med att man börjar anfalla systematiskt de brittiska flygfälten. Och där slår man ju ut faktiskt. Och där kan man säga att under den där perioden där, slutet av augusti, början av september, där vacklar det brittiska försvaret. Därför att där börjar förlusterna överstiga. Både produktion av plan, som du har varit inne på, men framförallt att man inte har piloter till slut. Och också att tyskarna, kanske utan att de vet om det, det här är lite oklart hur mycket man exakt vet på tysk sida. Man slår ut en del av de här flygfälten egentligen fullständigt. Det tar ju det här klassiska Bean Hill till exempel utanför London som är det. Mm. Och här tycker jag att det infinner sig någonting mycket, mycket spännande då, att det är där någonstans som det här slaget, fältet, slaget i luften avgörs. För här fattar ju tyskarna det här ödesdigna beslutet, får man ju säga. Att, nej men, det här räcker inte, vi kommer inte hinna knäcka dem här. Utan nu måste vi göra någonting genialt. Vi måste lura upp de brittiska flygplanen. Vi anfaller London. Och det bestämmer man sig för och börjar då, som vi redan har varit inne på, då inleds ju på allvar den här blitzen liksom, i början på september. Och det faller ju helt fel ut.
Ja.
Och här måste man... Jag måste fortsätta.
Då, precis, då tror de att de har den här bristen. Exakt. Liksom, att när som helst, om vi bara lurar upp de här sista planerna här nu så är det kört.
Ja, och då kommer de göra bort sig, för nu vill de försvara London. De personifierar ju britterna med Churchill. Nu kommer Churchill att vilja försvara London till varje pris då, för att hålla uppe krigsmoralen i Storbritannien. Och så gör ju britterna, går inte i denna fälla. Och det finns ju en sån här klassiskt momentum då, under slaget om Storbritannien, och där ju Churchill är då med närvarande vid de här ledningscentralerna. Vi kan prata mer om dem strax, för det tycker jag också är väldigt spännande. Mm. Och det här liksom frågar så här, okej, hur många plan har ni nu i luften? Då berättar de det för honom. Vi har nu satt upp, låt säga, 300 plan i luften. Okej, finns det några reserver? Frågar Churchill. Och svaret blir, nej, finns inga reserver. Och då kan man ju tro så här, de hade inte fler plan. Men så var det ju inte. Utan de satte ju in så många plan. Så de visste att det här förluster tål vi. Sätter vi in 300 kommer vi ha de här förlusterna ungefär. Och vi kommer att åsamka tyskarna tillräckligt mycket förluster. Så det är otroligt skickligt lätt detta. Där får man väl ändå lyfta fram den här Downing som är chef för hela det här RAF och hans också tankar innan kriget och förståelse av det här luftkriget med att utveckla till exempel satsa på radarsystemen som är en av de här avgörande och också att han fattar ett mycket viktigt operativt beslut, kanske till och med strategiskt avgörande blev det ju då att ta hem och inte sätta in fler brittiska stridsflygplan över Frankrike när man insåg var fälttåget i Frankrike liksom var här och illa det kunde gå där, att han läser av det. Och det gör väl här att britterna lyckas verkligen balansera den här situationen precis. Och det gör ju att tyskarna så småningom inser att det spelar ingen roll. De här vågorna mot London, britterna fortsätter bara skicka upp ett visst antal plan och så småningom så kommer tyskarna ingen vart. De kan inte sluta där, RAF.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ska vi säga någonting om det här Dowding-systemet?
Ja, det tycker jag. Absolut.
Som är ganska intressant. Och det, för det här slaget som vi pratar om nu har ju också blivit känt som en slags teknikkrig i luften. Och man brukar ju ofta ta upp radarn bland annat som det som... Det finns ju ett gammalt klassiskt myt eller faktoid. Det här med att man ska se bättre om man äter morötter. Har du hört
det?
Att man får bättre nats. Okay. Precis. Ja. Och det här härstammar ju från den här perioden då det brittiska, det här slaget, att man helt enkelt inte ville avslöja då vilken teknik som låg bakom britternas förmåga att söka upp inkommande tyska flygplan, och så sa man då att ja, men det är för att piloterna käkar så mycket morötter. De får så bra nattsyn av det.
Okay.
Och därför klarar de. Men det har ju helt enkelt att göra med deras radarsystem. Och det är inte, och själva radarn i sig var ju egentligen känd sedan innan. Va? Det var inte någon innovation så. Men det som Dowding gör är att han upprättar det här fantastiska kommunikationssystemet. Så han har både optiska observationsposter längs de kusterna. Och sen har han radarstationer på flera olika höjder. Och sen kommunicerar de, skickar de alltså tillbaka då information till en central som sen i sin tur skickar tillbaka till den regionsområdet då där man ser att ett luftanfall är på väg in. Och de kan då skicka upp Spitfires och Hurricanes för att möta det här. Och då har man delat upp egentligen hela Storbritannien i olika sektorer här med ett antal olika stationer då i varje och sen ett högkvarter. Och det här är ju det som, och det gör ju att britterna aldrig har någon svag punkt egentligen. Det finns ingen svag punkt där tyskarna kan stoppa in en kil. Det är ju flygfälten i sig va, som det är de svaga punkterna, men de lyckas inte med detta heller. Dels för att det är svårt att lokalisera dem, det finns ganska många och de bombar ofta fel och sådär. Och det är ju, och den här typen av radarsystem lyckas ju aldrig tyskarna åstadkomma själva, och dels för att de är offensiva då i det här skedet med, så de har inte någon hjälp av det. Men de förfrågar ju sig hela tiden, varför kan man inte liksom, varför kommer vi inte runt det? Och de försöker ju olika taktiker om att lura iväg britterna på olika vis genom fejkade bombräder och så vidare, men det lyckas ju inte ändå. Och man kan väl komma ihåg det också, att vi kanske tänker att det här är en lätt affär att se ett flygplan i luften, men det är det inte. Att bara med optis, så att säga, pilot uppe i luften, att lokalisera ett annat flygplan, är i princip omöjligt. Och det här var ju någonting som man kämpade länge med. Att, finns det ens som, och en del ifrågasätter om det fanns någon poäng med att ha ett baserat jaktförband någonstans i nära en stad, för att det var så svårt att hinna ifatt dem. Men den här innovationen gör ju att Dowding når nästan 100%, alltså uppsökande. Och han är alltid där med en Hurricane eller ett gäng Spitfires. Och det är ju, måste ju vara moraliskt knäckande för luften.
Ja, så kan man ju lägga till också det att när man då... det betyder att man behöver ju också inte skicka upp plan som ligger och liksom spanar, som du säger. Utan man kan skicka upp dem, och när de skickar upp, då kan man också veta på vilken höjd tyskarna ligger. Vilket gör att man kan ofta få anfalla från solen, som är klassiskt, va? Anfalla underifrån med högre fart och så vidare. Det där kan vi ju tillföra nu en del, tycker jag, aspekter på det här kriget, som också är väldigt viktigt. Att en brittisk pilot befanns ju och försvarade ju, så att säga, sin fosterjord. Han hade jämfört med de tyska piloterna egentligen obegränsat med bränsle. Tyskarna kunde bara till exempel genomföra 20-30 minuters luftstrid över Storbritannien. Sen var de tvungna att vända. Om man var tvungen att hoppa, vad hände då? Ja, då hamnar man sannolikt hemma och kan återgå i tjänst, kanske till och med dagen efter. Det finns massor med sådana exempel på just det, att det är det som händer. Att de förlustna piloterna blir väldigt, väldigt, väldigt få egentligen, eller få, de blir färre. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg. Vi ska också komma ihåg en annan sak som är tillägg till det här, att britterna under den här perioden har ju också börjat att lära sig, och det kan vi kanske gå djupare in på i något annat tillfälle, något annat avsnitt. De har börjat kunna helt enkelt också knäcka tysk signalering och har därför underrättelser om de här stora operationerna på ett helt annat sätt. Kanske inte i det här lilla som du pratar om, sektorerna här, så att säga, va? I de här tårtbitarna där man slåss, men i det stora så vet man en hel del om den tyska planeringen, vilket också är viktigt. Så tycker jag att man kan lägga till en sak också, men jag tycker också jättespännande, apropå med det här med teknik och så, att Messerschmitt och Spitfire var ju egentligen jämbördiga plan med lite olika fördelar. Messerschmitten kanske kunde komma upp i högre hastigheter. Spitfiren kanske var snabbare på att vända och lite sådana saker. Men Hurricanen var ju något långsammare än Messerschmitten. Och hade samma eldkraft som Spitfiren. Men där var ju britterna klokat och lät de ju Hurricanen anfalla de här tvåmotoriga bombplanen. Medan Spitfiren tog hand om den tyska jakten. Så där hade man en arbetsfördelning, tycker jag, på ett väldigt smart sätt. Och det har ju att göra naturligtvis med tekniken, men också väldigt klokt, tycker jag, resurssparande hela tiden här. För det är som du säger, att man skickar upp då, när man får de här underrättelsen, så skickar man upp, om man uttrycker så, tillräckligt många brittiska plan. För att åsamka förluster, men samtidigt inte att ha för stora för egna förluster. Mm. Jag tycker man kan ju nämna några saker här, att tyskarna har ju den här Messerschmitt 110, tvåmotorigt jaktflygplan. Den, jag nämnde ju att den kommer bli en katastrof här så småningom. Den kommer ju att bli nattflygplan också. Så det är klart att man lär sig en hel del om de här flygplanens kapacitet. Och så tycker jag vi kan kommentera en sak, att de är ju bara mellanbombplan, de här som tyskarna har. De har ju utvecklat aldrig något tungt, riktigt strategiskt tungt bombflyg. Och det beror just på den där som du säger, övertygelsen om att man behöver inte bomba så kraftfullt. Du var inne på det här med den här diskussionen. Och också att man i Tyskland gör analysen att ska vi börja producera den här typen av stora kraftfulla bombplan, ja, då måste vi ställa om vår industri och satsa alls för mycket på det. Och då satsar vi istället på den här hästen, ett plan som är mera taktiskt, skulle man väl kunna säga då, flexibelt, de här Heinken, Dornier och Junkern då.
Det här är ju någonting som går tillbaka till spanska inbördeskriget också, Condor-legionen där.
Precis.
Och där man lärde sig att Heinkel 111 var ju det här dubbelmotoriga mellanviktsbombplanet. Var ju väldigt effektivt när det fungerade tillsammans med de andra jaktplanen också. Och kunde göra liksom strategiska bombningar. Och även Stuka åt JU-87. Men på den tiden så kan man ju komma ihåg att under 30-talet så var ju de dubbelmotoriga mellanviktsbombplanen var ju snabbare än jaktplanen.
De flög ifrån och stannade om för jaktplanen.
Ja, precis. Så det fanns ju ingen idé för precis. Det fanns ju ingen idé att satsa på de här små, att liksom utveckla enmotoriga plan på det viset. För man tänkte att man kommer ändå flyga ifrån dem. Och den här strategin har man ju med sig i början av andra världskriget nu då. Men då räknar man ju inte med att Spitfiren sen ska bli snabbare. Och där vänder ju som gungbrädan, kan man säga. Jo. Och Spitfire faktiskt hinner i fatt. Och helt plötsligt så blir den här Messerschmitt Bf 109 då en helt obsolet också, ja. Som ett tvåmotorigt jaktplan.
Sen kan man väl nämna en annan sak som där teknikhistoriskt tycker jag aspekt på det här som jag tycker är spännande. Det är ju den att om vi tar första världskriget, där kunde man ju liksom inte använda. Det plan som flög med 1914 gick ju så att säga knappt att använda 1918, för då hade ju teknikutvecklingen hänt. Mm. Men här har vi ju flygplan som ju inledningen av andra världskriget, då hade så att säga, vad ska jag säga, vad man kallar det för, vapentypen, om man uttrycker det så. Mm. Det tvåvingade då, monoplanet utvecklas så pass mycket så att både Spitfire naturligtvis uppgraderat, men även Messerschmitt finns ju med under hela kriget och håller ju faktiskt också prestanda mässigt under hela kriget. Så är det ju inte med nya vapensystem, utan de kommer ju hela tiden att utvecklas och förbättras väldigt snabbt, och de blir liksom obsoleta under ett sånt här relativt får man säga långt krig som andra världskriget ändå var. Men så är det inte med de här vapensystemen, så att det man går i krig med då 39-40, det är ju det man i stort sett använder på slutet. Och då vet ju vän av ordning att det kommer ju andra bland annat jetplaner, men de kommer ju aldrig att få någon riktigt stor betydelse.
Ja, men det tar ju lång tid innan de också förfinas.
Absolut.
Och liksom når någon slags fulländning. Det finns ju många misslyckade försök där också, och liksom plan som kanske är väldigt snabba men inte så manövrerbara och så.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Jag tänker på en annan sak som jag tycker är spännande här. Man ska också komma ihåg här att britterna faktiskt mitt under det här väldigt, väldigt ansträngda läget ju sätter in några sådana här klassiska, kan man kalla det för? Ja, hämndanfall över Berlin. Jag tycker att det här tycker man kan spela in här lite nu. Att den 25 augusti 1940 bland annat, det är ju mitt under faktiskt anfallen mot de brittiska flygfälten här. Då bombar man ju Berlin med 95 plan. Det händer inte så mycket därför att man kommer ur kurs, det blir mörkt, man tvingas upp på högre höjd och så vidare på grund av det ganska effektiva tyska luftvärnet och sådär. Men på tysk sida så börjar man ju satsa på att bygga ut luftvärnet kring Berlin. Så här tycker jag finns någonting.
Det blir absolut, det blir en inrikespolitisk katastrof
för
Hitler. Som ändå, ja, för att eftersom de har satsat allting på att Hermann Göring ska kunna hålla borta britterna från tysk mark.
Ja, han ska äta upp sin hatt. Han ska äta upp sin hatt om de bombar. Om de bombar Berlin. Och det finns.
Så är det inte sin känga?
Är det kängan? Okej.
Okay. Ja, jag tror det. Att det är hans högra
känga. Ja, men det visar ju hur det här var laddat. Och det här gör ju sen britterna ett par gånger till. Och det här menar man ju också liksom öka. För det är ju så att Hitler, det är ju så att OKV och framförallt inte på lägre nivå i de här flygflottorna får inte fatta beslut om terrorbombning av London, utan det är ju 4 beslut på det. Va? Så det kommer ju först här kommer det där. Och en av de här skälen till det här som framtvingar det här, det är ju att Hitler tycker att nu får det vara nog. Nu får det vara nog med att nu bombar de också Berlin, och därför så ökar vi trycket på London. Men Jag skulle vilja återigen upprepa det där, att det stora misstaget från tysk sida, det är ju att man övergår till det man tror ska vara de här avgörande terrorbombningarna, eller vad man skulle kunna kalla det för, symbolbombningarna av London. Man slår ju naturligtvis mot docks och mot industri i första hand, så, men att man på något sätt ska anfalla, men det är ju ändå så att man träffar en hel civilbebyggelse och man tänker att man ska tvinga upp britterna, och det fallerar ju fullständigt, så att i slutändan så blir ju slaget om Storbritannien ett stort, stort tyskt misstag, måste man säga, bakslag. Mm. Och man måste rationalisera detta, och från Hitlers mun så blir ju det att jo, men vi ville egentligen aldrig britterna något illa.
Nej.
Så skulle man kunna säga. Jag skulle vilja kasta in en sak till här som jag tycker är spännande, som jag vet att jag har varit inne på tidigare i våra avsnitt här. Den är ju att det finns ju en diskussion om att här skulle Churchill ha gjort fred. Om.
I vad då menar du?
Jo, Churchill skulle ha skrivit fred med Hitler i det här läget.
Okay.
Om han hade velat rädda det brittiska imperiet. Och det är lite inte spännande. Mm. Därför att man fortsätter kriget, så kommer ju kriget att slita ner egentligen britternas resurser. Och så småningom så kommer ju den här förändringen av världen, där USA och Sovjet står fram som de stora makterna. Så att här finns det en diskussion liksom om att hade Churchill tänkt på ett annat sätt här. Han fortsätter ju kriget därför att han vill bevara deras britternas ställning, men naturligtvis också bekämpa Hitler-Tyskland och så vidare. Mm. Så det liksom finns två skäl där. Men det finns ju någon som menar att här skulle man ju kunna tänka sig att han har velat bevara Storbritanniens liksom stormaktsställning då, i samexistens med då ett tyskt Europa. Då skulle han ha skrivit på en fred här. Och det tycker jag. Jag tycker det är jätteintressant. Det är väldigt det finns till och med en bok som heter The End of Glory som driver den här faktiskt tesen, okay, just att det är egentligen inte så att Churchill är liksom någon hjälte som fortsätter ideologiskt mot den här onda makten Hitler, utan egentligen så gör han det här för att han vill bevara det brittiska imperiet, men han misslyckas med det.
Men Martin, nu snurrar det iväg, jag tänker. Men har inte det här lite att göra med den här synen vi har på andra världskriget också, att det är en kamp mellan fyra män eller fem män egentligen.
Men jag håller med dig om det.
Men i praktiken så är ju Storbritannien är ju inte en auktoritär stat på det viset.
Nej.
Även om det är sämre det du säger, att Winston Churchill hade en sån idé, så hade han ju en rad andra politiker runt omkring sig som drevs kanske av andra agender.
Men jag kan ju säga att jag håller inte med om den diskussionen, men jag håller inte med om att Churchill tänkte på så här sättet. Men jag tycker att det kan vara intressant för lyssnarna att höra att det finns en sån här diskussion bland historiker.
Ja, men absolut. Men det här är ju sånt som vi varit inne på ända sedan vi började prata om Polen till exempel. Att när britterna egentligen köper in sig på en utrikespolitisk linje som de kanske inte var helt bekväma med, men det var den bästa av de lösningarna de hade just då. Och detta får ju enorma konsekvenser. Det betyder att de måste utropa krig mot Tyskland efter den polska invasionen och hamna i den här situationen, så som kanske egentligen inte hade någon sån ambition. Och det var ju hela tiden den här önskan om att förr eller senare så kommer friktionen mellan Sovjetunionen och det tyska riket att gnaga sönder, att det kommer bli strider mellan dem förr eller senare, och det fick de ju också rätt i, men då var det ju en gissning.
Ja, och att det liksom den här appeasement-politiken är ju den du anspelar på här, att den här idén om att vi går inte i krig, det kommer att kosta för mycket. Sen går man i krig, och det går ju på riktigt hederlig svenska åt helvete i Frankrike, får man ju säga. Det är Dunkirk.
Mm.
Och sen så får man ta smällen med slaget om Storbritannien. Och det är ju egentligen först där. Men där är man ju inte heller, i början på slutet. Det är ju liksom inte slutet på kriget eller något. It's not even the end of the beginning, så att säga. Eller vad är det han säger, Churchill? Va? Så att man ska ju komma ihåg att här står man ju nu liksom tomhänt. Man har knackt någon krigsmakt, man har en stor flotta och man har ett RAF som ändå har lyckats hålla emot. Men vad ska man nu ta vägen? Och det är ju det som vi ska återkomma till i den här serien nu av avsnitt om andra världskriget.
Nej, på många sätt så påminner det ju om kontinentalblockaden och Napoleonkrigen också, att det är på något vis att i och med att de vinner det här slaget av Storbritannien eller överlever det, så att säga, så lyckas de ändå fortsätta ha kontroll över vattnet runt egentligen hela Europa.
Ja, det är lite som valen och elefanten som går i krig, så att säga, på något sätt här, landmakten eller vad man nu ska ha för
metafor. Om vi nu ska vara inne och spekulera om Winston Churchill, jag tycker en lika intressant fråga är ju, vad är det som driver då Hitler att ändå, trots att alla förutsättningarna som han ändå byggde på i början av kriget här, och att han skulle få en separat fred med britterna, eller att de alternativt aldrig skulle ge sig i kast med detta, för att sen kunna vända sig mot Sovjetunionen. Men sen sätter han ju ändå igång Operation Barbarossa och liksom återigen går i den här fällan och leva krig på två fronter. Vad är det som, undrar om det fanns en möjlighet att liksom tänka om där? Eller om den tyska krigsmakten var så pass inre grodd i det här tänkandet att de inte kunde säga nej. Ja, jag vet.
Nej, det där är jättesvåra frågor. Så vi får väl återkomma till det här. Och i nästa avsnitt här, efter slaget om Storbritannien, så kommer vi in i ett skede där som ju där vi börjar gå. Då. Det är ju så småningom hösten 40 och våren 1941. Och då kommer vi ju faktiskt att lämna Europa. Skulle jag kunna släppa direkt här lite för en stund och titta på lite andra dela, eller vi kommer att lämna, kan man säga, den här centrala fronten i Europa och börja titta lite på de europeiska periferierna. Det är lite Nordafrika, lite Balkan, och sen har vi den stora kraftmätningen så småningom, och det är ju slaget om Barbarossa, men där är vi ännu inte. Men jag vet inte vad du säger, ska vi avrunda för idag? Jag tror att det här får räcka.
Ja, men kanske.
Tack ska vi ha. Ska vi säga... på återhörande.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.